Välkommen till Bauenpodden. Det här är Ines Abrahamsson och
Kerstin Sofia Andersson.
Idag ska vi prata om åldrandet och döden. Både död som man kan förvänta sig genom långvarig sjukdom eller plötsligt död. Och inte bara utifrån perspektiv att bli gammal och veta att man ska iväg in i en annan dimension, utan faktiskt också utifrån hur det är att vara anhörig. Jaha, vad tänker du om det här?
Ja, redan när jag var i 50-årsåldern så tänkte jag att jag gjorde en stor förändring. Jag flyttade tillbaka till min by där jag har vuxit upp och allt det här. Och att det där ska jag göra. Och sen jag tänkte efter pensioneringen att då ska jag ju inte jobba, jag ska ju inte göra någonting särskilt och allt det här. Hur blev det?
Ja, du jobbar ganska mycket.
Och det är så där, jag tänker så här, det är så många människor har det. Och vad är det som har styrt då vad jag gör?
Ja, det är en ångest, skulle jag säga. Stress är
ja, och då, jag har ju fortsatt med utifrån de strategier jag har haft ända från tidigt i livet. Ja. Och det kommer man ju inte ifrån, men så kunde jag ju absolut inte tänka då. Men jag tänker just det här att man skapar sig fantasier om vad åldrandet ska innebära. Mm. Och det är klart att det är för att man vet egentligen väldigt lite. Forskning och så här har ju gått framåt vad det gäller både fysiskt och psykiskt hur människor mår och hur länge vi lever. Det har ju ökat tror jag med 5 år i genomsnittsåldern och sådana saker. Men ändå så, ja, jag tänker man har fantasier kring det. Och en sak som jag faktiskt slogs av, det måste ju ha varit en otroligt stor förändring när den allmänna pensionen kom. Och vad det innebar för arbetare, de människor som var tvungna att arbeta för sin överlevnad, alltså för att få mat och allt det här. Att plötsligt så skulle man kunna, när man var 60 eller 65 år, då skulle man sluta arbeta. Mm. Och drömmen om vad man skulle göra efter det, det tror jag verkligen är någonting som, det var bara fantasier. För det existerar ju inte i mänsklighetens historia att vi plötsligt bara lägger av och sätter oss och har kul.
Nej.
Och det ligger kvar tror jag. Det låg kvar hos mig i alla fall. Mm. Det där att då skulle man inte göra, ha det så härligt alltså på något sätt. Mina strategier det är ju för att hantera ångesten. Mm. Det är inte frågan om det.
Det är ju olika också hur man kan hantera en pensionering. En del kämpar ju emot för de känner att de har inga vänner, de har liksom ingenting. De ser framför sig ett svart hål av ensamhet. Andra vet inte hur fort de ska kunna bli pensionärer för de har så mycket som de vill göra. Ju mer man lär sig om Bauens teori, desto mer förstår man ju att det här är ju en kraftfull förändring i ens vardagsliv. Att man blir pensionerad och det är klart då blir det ju naturligtvis också stress när man ska gå i pension. Om man har en identitet av det du jobbar med så blir det ju såklart också en brist på identitet. Vem är jag nu när jag inte är den här tekniken eller sjuksköterskan eller vad man är för någonting?
Mm, just det. Och det är ju då när man närmar sig pensioneringen. Och så, precis, jag håller ju med. Men just det här ändå att så många fortfarande inte inser det här, som du säger, identiteten man faktiskt hade i yrkeslivet, hur stark den är. Och många går ju in då i pensioneringen utan någon annan sysselsättning eller engagemang skulle jag vilja säga. Mm. Och det gör ju att det blir en otroligt dramatisk förändring som kanske inte visar sig första året, för då är det skönt verkligen att inte behöva stiga upp på morgonen och inte vara fast i tider och så här. Men så småningom så visar det sig ju att det blir en tomhet. Det är ju också kopplat till den här differentiering av ett eget själv. Hur mycket är jag beroende av omvärlden, hur omvärlden ser på mig och belönar mig när jag gör någonting. Jag menar, de flesta människor är ju beroende av det.
Ja. Och jag tänker, det vi pratade om i förra avsnittet också, det här med självkänsla och självförtroende. Mm. Om man inte har ett solitt själv och en stabil självkänsla så är man ju ännu mer beroende av det man har gjort. Mm. Det har man ju fått bekräftelse av att vara duktig på att göra. Så att, det är många, många aspekter i det här med att bli äldre och trappa ner.
Just det. Jo, och om man då börjar se på åldrandet efter pensioneringen och så här, då tror jag också att utan att man är medveten om det är man väldigt styrd av hur det närmaste emotionella sammanhanget har mött åldrandet.
Mm.
Och det är ju klart att det är så, för vi har ju, delar ju det genetiska, det är ju en viktig del i det här, men också det kanske psykiska och mentala, hur har man förhållit sig till åldrandet?
Mm.
Så tänker jag. Jag tror inte att man är medveten om det, men vi är ändå i hög grad styrda av det. Hur vi förhåller oss till åldrandet.
Jag tänker utifrån min egen del så hade jag ju farfar på övervåningen. Och det blev ju ändå naturligt på något sätt för mig att umgås med betydligt äldre människor. Och när jag hör andra berätta, de som är äldre om mig, hur någon anhörig dog och de låg i vardagsrummet liksom och tände ljus och hade de här likvakarna. Det är ju ingenting som jag känt till. Det har varit en ganska snabb förändring. För mina barn lever ju inte tillsammans med några äldre människor. Att vi har fått mer pengar och mer materiella tillgångar gör ju att vi också fjärmar oss mer ifrån varann i familjerna.
Så att det blir... Ja, verkligen. Och barn ser inte. Jag måste få berätta när ett av mina barnbarn var här en sommar. Och då levde ännu min moster som då var... Hon dog ju när hon var 90, men jag kan tänka mig att hon var runt 85 år. Ja, hon såg ut som en 85-årig kvinna, men hon var helt klar så här. Och när vi träffades pratade vi om allt möjligt. Och när hon var hos mig, det här barnbarnet, då läste vi en bok. Och vi pratade om hur man utvecklas under tusentals år och evolutionen var väl med. Det ordet var med också. Men i alla fall, hon följde med då när jag hälsade på min moster. Och så tittade hon på henne och när vi satt och fick och så, då sa hon, vad gammal du är. Jo, sa hon, min moster, jag är ju 85 år så jag är ju gammal. Då är du nästan lika gammal som dinosaurierna.
Ja.
Och vi hade ju jätteroligt åt det där. Men i alla fall... Ja, jag tänker det är så bra exempel på hur många barn idag, de har inte kontakt med sina mor- och farföräldrar och ännu mindre kanske med en generation till. Nu, jag själv har ju nu ett barnbarns barn och han till och med kommer ihåg att, vad jag heter. Alltså det är ju stort, jag som inte kommer ihåg min mormors namn.
Nej.
Hon hade ju då varit död länge, men i alla fall... Mm.
Men jag tänker på den här, det vi beskriver är ju också en organiserad avskurenhet eller vad man ska säga. Genom att vi har fått bättre materiellt så är det ju ofta så att vi har råd och inte bo nära. Vilket har ju fördelar. Men det är ju också en kulturell avskurenhet på så vis att vi förväntas inte ta hand om det våra. Och vi förväntas inte hantera döden på samma sätt.
Nej.
Och jag... värdera inte det där, men det är en förändring som har skett som gör ju att det blir svårare. Men sen om jag lägger till också i det här spåret då, mitt sätt att hantera döden. Jag är ju förstås präglad av min historia. Och jag menar, mamma till exempel, hon var ju beredd att dö varje dag efter de var 60. För hennes föräldrar hade ju varit ganska unga. Och här jag står just nu så tänker jag, undrar om min pappa var beredd att dö när han var 63. För han dog ju ganska ung. Eftersom hans mamma och pappa blev ju över 80. Alltså min farmor och farfar. Men i alla fall så, eftersom vi har ju berättat många gånger om hur det präglas av att min mammas första man dog tidigt. Och det är ju en ångest som jag har haft med mig, att om jag tycker om någon så dör de.
Ja.
Det var ju mammas grej. Ja. Och den är ju bizarr, men den blev ju förstärkt genom att det var ju verkligen så att en kille som jag tyckte väldigt mycket om körde ihjäl sig.
Mm.
Och då tänker jag att hur starkt sådana där saker blir. Fortfarande kan jag känna en ångest för att tycka om, för då är jag rädd att de dör.
Mm.
Och inser ju det att man kan ju dö av att ingen tycker om en. Alltså det är ju helt bizarrt min tanke, men jag är ändå präglad av den.
Absolut. Hur gammal blev hon, din mamma?
Hon blev 84.
Så hon, du var orolig för det många år då alltså?
Ja, men jag var ju... På sätt och vis, mamma var ju mer... Hon hade ju sagt att hon kunde dö när som helst sen hon var 60. Så det var man som på något sätt ändå lite beredd för. Men jag tänkte att jag kan ta andra saker. Som min hund. Hur jobbigt det var.
Mm.
Jag minns jag tänkte det någon gång att jag vet inte om det blir jobbigare och när pricken som han hette då, den hund blir gammal och ska dö än mamma. Så jag hade sådana jämförelser och det var ju inte så att jag inte tyckte om mamma. Jag tyckte jättemycket om min mamma. Men just det här nära relationerna, hur svårt jag har hanterat det. Mm. Och jag hade ju också en svåger som fick cancer och hur tufft det är. Och var på sidan av. Och han hade ju skrivit mig som närmast anhörig. Alltså förutom sina barn förstås. Då, så.
Mm.
Men det, när de ringde från sjukan och så. Då var det ju bara att ta itu med det. Men vad tufft jag tyckte det är. Och hur gärna jag skulle vilja fly. Jag har liksom den där flyktmekanismen hela tiden i mig.
Jo, det är ju så tydligt. Det här som du beskriver över hur de nära anhöriga har präglat oss så starkt. Det där hände ju också för mig. Fast det blev på ett helt annat sätt. För att min mamma var ju sjuk då, som jag har sagt förut. Ända från då hon var i 30-årsåldern tills hon dog då, 63 år gammal. Och på ett plan hade jag ju bestämt mig för att jag inte skulle bli som min mamma. Och tagit itu med att börja utbilda mig och skaffa mig ett yrke. Va? Men sen när jag närmar mig den här åldern, så i efterhand så kan jag ju beskriva det. Men jag kan säga, då börjar jag planera att alla möjliga stora saker, till exempel att jag skulle lägga nytt tak på huset så att det var i perfekt skick när jag inte längre fanns. Och det skulle... Då hade jag plötsligt bara insåg jag 2 år på mig. Och då började jag verkligen anstränga mig för att få ihop ekonomin. Och flera andra sådana här stora beslut blev så viktiga för mig att jag måste ha gjort det här innan jag var 63 år.
Mm.
Jag märkte inte av det, utan jag var bara så upptagen av att göra de här sakerna att det var då jag skulle ha gjort dem. Och till slut... började jag ju fundera, men vad är det som driver mig? Och till slut kom jag ihåg på att det var att jag hade, mitt liv skulle sluta när jag var 63 år. Precis som mammas. Men jag var emotionellt distanserad från att jag skulle dö. Det var inte alls det att jag tänkte jag kommer att dö då, utan det var bara det att jag måste ha klart de här stora. Jag kan inte lämna det efter mig. Det var ett tufft år för mig, året jag var 63 år. Jag pendlade mellan närma mig depression och så här. Va? Men jag höll mig ju gående och jobbade ju jättemycket också. Det. Men jag måste ju säga, efter det jag hade passerat det året så var det precis som att jag kom ut på andra sidan. Då har jag bara gamla människor. Då började jag ju lära känna mina fastrar som alla blev över 90 år. Och sen hade jag ju nära relation till morfar som blev 92 och så här. Så att jag hade ju också den starka influensen kring mig. Och det var det som tog överhand. Så därför har jag ju jobbat i Eva 80. Jag har inte alls sett åldrandet som en begränsning i vad jag gjorde. Men hur otroligt tydligt det blev. Och jag fick ju ta upp det också i min egen handledning. Och ja.
Jag kan ta ett annat exempel. Min syster fick cancer i lungsäcken och dog när hon var 53. Alltså det var ju en förfärligt tung resa när hon också skulle bort. Och man hoppas ju in det sista att ett under ska ske, att de inte ska dö. Ja. Men det där var också en prägling för mig. Dels så tog jag ett klokt beslut. Min syster var 14 år äldre än mig. Så jag tänkte, om jag kommer att leva i 13 år och må bra, och alltså 14 totalt, vad ska jag då göra med mitt liv? Och då insåg jag att jag skulle aldrig någonsin göra det som inte gav mer energi än vad det tog. Alltså jag skulle välja noga vad jag gjorde. Och sen var jag ju inte så naiv så jag inte förstod att vissa saker som jag skulle göra skulle vara jobbig periodvis. Men jag skulle inte stå ut, utan då skulle jag byta. Det var det ena. Men det andra var ju att jag då gick också i handledning. Så att jag tog upp det här med att bli 53 år. För det var också en stress för mig. Jag behövde passera 53 mm. år för att kunna vara lugn.
Mm.
Så att, men då vet jag precis. Och det var, jag gick hos anledning bland annat hos dig. Jag vet precis vad du sa.
Ja.
Du är inte din syster. Du har haft en helt annan uppväxt. Du är en annan genetik överhuvudtaget. Och det där var ju någonting som jag fick trumma in i mig. Mm. Och sen tänker jag ju nu att jag kanske kommer att bli... eftersom båda mina bröder också har fått Alzheimer, så att jag vet att de kommer att försvinna, så inser jag ju att jag kanske är den sista i den här familjen. Det behöver ju inte vara så. Det kan ju vara någonting annat som händer. Men jag menar, sannolikt blir jag kvar när de andra har fara. Och det är tufft.
Ja, det är absolut det. Och då är vi ju inne på det här med att ha nära anhöriga som är svårt sjuk.
Mm.
Och vilken stress som läggs på en. Och det är ju då en fråga om naturligtvis vad man har för strategier. Men jag menar, som jag berättade förut, min strategi var ju att ha fokus mot andra. Så jag band ju fast mitt liv i min mammas sjukdom hela tiden. Och jag måste ju säga, hon dog då alltså när jag var 39 år. När hon dog, det var först då jag förstod hur jag hade suttit fast i att vara fokuserad mot att vara, ja, att på något sätt leva i hennes sjukdom. Så det var som att dra korken ur en champagneflaska. Och det är ju efter det jag gör alla de här olika sakerna som efter det är 40 år. Då kan jag plötsligt ägna mig åt något helt annat. Mm. Så att egentligen det viktiga är ju, vad ska man göra i det läget? Hur mycket betyder det för den som är sjuk vad man gör?
Mm.
I mammas fall var det ju att egentligen var det ju att hon saknade sin mamma så otroligt mycket som hon aldrig hade fått ta av sig genom att hon var på sanatorium när mamman dog. Va? Mm. Så hon sökte ju hela tiden någon som hon skulle kunna ha en så nära relation till som med sin mamma. Och det blev mig hon band fast. Det är så otroligt viktigt att ställa sig den här frågan. Vad betyder det för den som har sjukdomen eller den här svåra situationen om jag gör det här? Mm. Och det är ju igen kopplat till vilken förmåga har jag att vara ett eget självständigt. Inte göra det i förväntan att omvärlden ska se vad jag gör.
Mm.
För det kanske inte alls betyder någonting för den det gäller egentligen. Så, men vi har kommit tillbaka många gånger till det här med differentiering och vi kanske får utveckla det mera igen någon gång.
Nu kände jag väl också en viss bundenhet med mamma och så, men inte på det där sättet som du beskriver överhuvudtaget. Nej. Och jag blev så förvånad, jag var ju lite sjuklig ett tag och då var det en läkare som sa, på sätt och vis är det lite skönt när ens föräldrar har dött. Jag tänkte, men vad säger han? Vad menar han med det? Mm. Och då efteråt tänkte jag, ja men det är ju inte så konstigt om man är läkare och sjuka föräldrar. Att det också blir en belastning på något sätt. Att man, för det första är det ju ingen slump att man blir läkare.
Nej, jag tänkte säga det.
Ja. Och sen så tänker jag förstås att det finns en naturlig bindning på något sätt. Att man ska rädda och rädda i det där. Så att, ja... Det är väldigt olika kan vi väl konstatera hur man förhåller sig till det här. Och en sak som väl har blivit bättre för mig med åren, det är ju att jag inser att döden är en del av livet.
Mm. Ska vi prata om döden då? Döden, ja. Döden som Astrid Lindgren sa när hon pratade med sin syster. Och det där, det var så himla härligt när jag läste om det där. Och hur de förhöll sig till döden. Jag har haft med mig det. Och det kan ju ha spelat en roll. För det där tror jag läste när jag var i 40-årsåldern eller något sånt där. Att vara mera i kontakt med att vi är levande varelser, men det är inte att vi lever för evigt. Alltså någonstans så är döden lika naturligt som livet. Absolut. Men vi lever ju i ett samhälle där det är totalförbjudet att prata om döden eller förhålla sig till att man kommer att dö. Och det har ju varit så otroligt påtagligt för mig när jag tänker tillbaks på hur människor i min ålder då har redan i 40-årsåldern börjat bete sig som om man är 20. Alltså i rädslan att uppfattas att man åldras och närmar sig döden, så försöker man hålla kvar någonting av ja, hur man lever och allt möjligt sånt. Mm. Och det är ju det här totalförbudet att visa att jag är gammal och jag närmar mig en tid som till slut ska avslutas.
Mm. Jag tänker också då, om du säger Astrid Lindgren där hon ringde till sin syster eller en kompis och sa döden, 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 för de ville inte prata om döden för att de var gammal. Så tänker jag också, jag såg en bild där snobben och hans polare, Charlie eller vad han heter. Då säger han, man lever bara en gång. Nej, säger han, man dör bara en gång. Vi lever alla andra dagar. Och då tänker jag att det är väldigt tydligt skillnad på det där. Mm. Som sagt, min mamma hon pratade hela tiden. Hon var på något sätt beredd att dö. Mm. Tyckte verkligen att hon levde, för hon gjorde många saker. Mm. För henne blev det verkligen skönt med att få pension. Hon var ju sönderarbetad och söndersliten på något sätt. Och hon fick ju ett helt nytt liv. Mm. Så att hon for runt och hon var i skogen. Hon gjorde allt möjligt. Hon levde då fram tills hon dog verkligen.
Mm.
Och om jag jämför min mamma och min pappa, hur jag hanterar döden. Jag var den ena gången var 25 och den andra gången var jag bra mycket äldre. Mm. Hur jag ändå kunde hantera det. Jag menar, jag fixade blomprydnad på hennes till kistan och jag menar, det var väldigt mycket som jag kunde ta på ett helt annat sätt. Sen var det ju en dramatisk död.
Mm.
Min mamma, hon försvann ju på ett dag när jag hann inte säga hej då till hon. Utan hon var död när jag kom in på sjukan och ingen hade förberett mig på det.
Att hon var så sjuk. Jag trodde hon var länge sjuk.
Nej, mamma var inte svårt sjuk överhuvudtaget.
Varför låg hon på sjukan då?
Nej, men hon hade ramlat på...
Jaha, oj.
Och sen så ringde de och jag var på Almedalsveckan så att jag skulle försöka ta mig hem. Och det var inte så lätt att ta sig hem från Gotland på en grisbil. Nej. Och det var ju också en historia för sig. Då, för att min svägerska ska komma och hämta mig då på flyg och säga ska jag fara direkt till sjukan eller ska jag fara hämta bilen för att jag stannar så länge jag vill. Ja, men hämta bilen du, säger hon. Och sen far jag ju in då och hämtar bilen i Latikberg. Och sen så när jag ringer på dörren på sjukan säger jag ska hälsa på min mamma. Ja, nej men åh, vad trevligt, säger de ungefär kvittrande. Och sen öppnar de inte dörren så jag kommer inte in dit. Då ringer jag på en gång till. Och då öppnar de dörren och så är det en sjuksköterska som säger hon är dålig, hon är jättedålig.
Mm-hmm.
Nej, jag fattar ingenting så jag går in i rummet där mamma är då.
Mm.
Det är en som stod vän på henne och såg väldigt sådär chockad ut hon. Någon men jag fattade att hon var död före hon fattade.
Så hon dog alldeles just innan du kom då?
Jo, och det var ju också typiskt mamma. Om man lek med tanken att hon väntar på att jag ska komma så, och det finns någon dimension som inte förklarar, så har jag hunnit om jag före direkt från flyget. Men när jag får hämta bilen då var det för sent. Och det var min mamma i ett nötskal. Så nu kan jag skratta åt det. För hon hade inget tålamod att vänta.
Alltså, okej. Som du säger, om hon hade dåligt tålamod så då förstår jag.
Först var det ju väldigt sådär att fanken och liksom. Men sen så insåg man ju att det var väl en humor i det där på något sätt. Det var som det var. Och det går ju inte att nåt det. Den är ju verkligen slutgiltig.
Ja, just det. Ja, det är så, det här, jag tänker när du berättar. Vi är ju 5 syskon vi. Så det är ju så intressant. Ha en mamma som har varit så sjuklig som hon har varit. I 33 år blir det ju. Från det hon var 30 till hon var 63. Men ändå hur olika. Jag tänker på sorgen efter när hon dör, va? Och hur det hänger ihop så mycket med det egna dåliga samvetet.
Mm.
Alltså hur har man haft det? Jag har alldeles nyss nu tappat en kusin som hittar stöd i sitt hem av hemtjänsten. Alltså jag var inte förvånad utifrån det sätt han levde sitt liv. Men ändå så kan jag ana ett, alltså hur man, att jag inte hann och att jag inte gjorde och så här kring det. Men när det gällde min mamma så var det så intressant, för att jag var ju närmast henne och bodde nära henne. Och när hon togs in på sjukhus igen, vilket hon ju gjorde ofta med jämna mellanrum, för hon fick såna otroliga anfall av, alltså lever. Hon dog i allmän blodförgiftning. Men i alla fall, och det drabbade henne så hon kunde komma in på sjukhus och låg där. Och till och med att en gång så förklarade ju läkarna att nu kommer hon inte klara sig. Men jag satt där vid hennes sida och så plötsligt säger hon någonting till mig. Och så kommer hon tillbaka och lever ytterligare några år. Men jag var den som bodde närmast. Och när hon låg igen på sjukhus och var så där dålig, då höll jag på med att skriva slutuppsatsen på min ekonomutbildning. Och så jag tog med mig alltihop och satt där bredvid hennes säng. Och det gjorde ju att hon blev mycket lugnare. Mm. För hon frågade när jag kom in, ska du, jaha, och vad gör du? Men jag sa, jag sitter här. Och sen dör hon. Mm. Alltså, när jag hade suttit kanske 3-4 dagar. Och sen dör hon. Och jag var ju med, och jag var också den som hade möjlighet. Mina andra syskon var i arbete på ett annat sätt och de bodde inte nära och alltihop. Så att de fanns inte i närheten, varken sista tiden eller under när hon hade dött. Så jag kunde ju vara med när hon hade dött också. Och det är precis det du beskriver där om hur du ordnade med din mammas kista och alltihop. Det gjorde jag inte, det var vi tillsammans. Men sorgen efter min mamma har jag kunnat tänka hur olika vi ändå har haft det. För sen, nu bor jag ju i det hus vi bodde när jag var barn och hon fanns här. Och många gånger hur jag ändå bara hör henne prata och hon är med på något sätt, alltså, ja, i mitt huvud. Och det är ingen dramatik kring det. Utan jag var också på en nära vän och kollega på begravning nu bara för några dagar sedan. Och det var så otroligt fint ordnat på alla möjliga sätt, både i kyrkan och sen. Och prästen sa så fina ord. Och just det här som oftast kommer upp när man pratar kring det här med att man har förlorat en nära anhörig och sorgen efter. Att jag verkligen håller med om det, att de finns med oss. De finns. Varje sommar när det börjar spira, då kommer en akleja upp som mamma verkligen älskade. Och de frösår sig överallt, så jag ser henne överallt.
Ja.
Och så vidare och så vidare. Och det är ju en gåva att få ha det på det sättet, måste jag ju ändå säga. Än att bara känna skulden eller vad man inte har klarat av att uppfylla innan det här avskedet som ändå är brutalt. Och jag tror det handlar mycket om att vara närvarande.
Och våga prata om döden. Även om min pappa, att det var ju väldigt, väldigt jobbigt när han dog, så pratade vi om döden.
Jaha, med din pappa, ja.
Ja, han var 63 och jag var 24. Och vi pratade om döden, vilket var ju otroligt ändå.
Ovanligt.
Ja, kanske.
Särskilt när du är så ung.
Ja, men och min pappa var ju humoristisk också. Han var ju rolig. Och han tyckte ju inte om, han fick prostatacancer. Väldigt aggressiv variant och tog bort testiklar. Och han hade ju jobbat mycket med hästar, så han hade frågat doktorn, då blir jag som en vallack nu. Han menar att han ska bli lite slö. Och sen så fick han ju ta sådana här sprutor också, så att han, med kvinnliga könshormon. Mm. Och då sa han, nu har jag levt i 62 år som man och nu ska jag bli kvinna. Jag vet inte om jag vill ha något mer ont i brösten. Så han kunde ju säga sådana här roliga saker, pappa. Då.
Ja, just.
Och då var han ju, hade ju alltid varit väldigt rädd för sprutor och blod och allt vad det var för någonting. Så kaxig som han annars var. Mm. Och då vet jag, han fick ju de här sprutorna med könshormonen. Och då hade han sagt, men hur länge ska jag ta de här? Ja, du, så länge du lever, hade den här distriktssköterskan sagt.
Oh.
Och då skrattade pappa och sa, ja, det var ju en tröst, även om det var lite klen. Så att, vi skrattade åt sorgen. Och det, var ju väldigt, väldigt jobbigt när pappa dog. Alltså det bearbetar jag nog än. Ja, jag tror faktiskt att en del av det var de här motstridiga känslorna.
Ja.
När pappa söp och blev dålig och man skämdes, då önskar man ju ibland liv av honom. Man tänkte att det var enkelt det skulle vara om du inte levde.
Mm. Det jag har mött med de som har haft pappor, ja, alltså föräldrar, någon av föräldrarna som har varit, och särskilt periodare, alltså att det har följts av perioder med när man är nykter, det är ju det här besvikelsen. Man tror ju alltid när en ny period kommer att han är nykter, att nu har han lämnat det här för gott. Och så kommer det ändå inte att vara så. Oh. Och just den här sorgen som kommer i samband med det, tänker jag.
Och jag tänker att den här slitningen, det gör ju förstås också sorgen svårare. Och sen fick jag ju mycket näring av min pappa eftersom jag var hans enda flicka och så vidare. Så att det fanns många delar i det där.
Mm.
Att det var de här blandade känslorna.
Ja, just det. Och att det gör sorgen svårare, ja.
Ja,
just det.
Jag menar, i mitt system så har vi ju ett sätt att försöka bita ihop och härda ut och inte leva ut så mycket.
Mm.
Men jag har väl varit lite annorlunda. För jag menar, när vi begravde min farmor så började jag grät allt vad jag tyckte och ville. Alltså, och det gjorde jag med min syster, och överhuvudtaget har jag gråtit på begravningar. Och jag tror faktiskt att lite grann blev jag inspirerad, eller vad ska jag säga. Det är inte när med farmor dog, då grät jag bara för att jag var förtvivlad. Men jag gick en undersköterskeutbildning en gång, och då var det en kvinna från Cypern som hade bott länge i Sverige. Och så är det några anhöriga där som dör, och hon kom hem och så går hon på begravningen. Och där har de ju hyrt in gråterskor så att folk ska komma igång.
Just.
Så efteråt ska ha den här festligheten då, så skäll hennes mamma ut henne. Den här cypriotiska kompisen som gick, ja, hon gick samma ut. Och då han sa, men vad är det med det? Ja, men du grät för lite. Så hon tyckte att hon har skämt ut honom eftersom hon inte grät nog mycket.
Nej, just det. Ja, men det är ju intressant. Jag tänker många gånger på det. Och jag möter det. Jag har ju haft ganska mycket att göra med en man från Spanien. Alltså en vuxen. Han kom till Sverige som vuxen, va? Men har ju med sig den spanska kulturen och allt det här. Hur man förhåller sig till äldre. Och jag vet inte om det bara är han, men jag har tänkt att det är den spanska kulturen och traditionen och allt det. Han har en sån otrolig respekt och beundran för mig. Över att jag fortfarande, när jag är så gammal, gör det jag gör. Sätter mig in i olika saker med datorn. Och det är inte bara vad jag gör, utan han visar en sån otrolig respekt för, och det är åldern min alltså.
Ja.
Och då tänker jag att det här svenska samhället och hur det har utvecklats, och det du var inne på här i början, att hur vi separerades från våra släktsystem genom, det var ju ett politiskt, stort politiskt ställningstagande, att man flyttade människor långt ifrån varandra för att kunna försörja sig. Alltså, det skapades ju industrier och så. Sara Lidman har ju skrivit otroligt starkt om det här, hur Norrland tändes på sin framtid, menar hon ju på, när alla unga skickades till de här olika industrierna. Och man var ju tvungen alltså, och därför att det förändras ju så starkt, hela möjligheten att försörja sig kvar i glesbygd. Och det tänker jag att det har ju, ja, du var ju inne på det tidigare kanske när vi pratade om det, men jag tänker att det är en del i det här att vi tappar, vi förstår inte hur viktiga de äldre människorna är för kommande generationer. Det förstod man när man levde närmare dem på något sätt. Man höll kvar de emotionella banden mycket starkare när man levde nära generationer. Och det är ju det Mary Bowen ser och verkligen uppmanar. Och idag kan vi ju hålla kontakt även om vi inte bor så nära. Nu ska jag åka ner och hälsa på barnbarn och barnbarnsbarn och vad det nu blir för något. Jag kan snart inte hålla ordning på det. Men i alla fall, att vi kan, och det gör ju de flesta människor idag, håller kontakten nära. Och hur otroligt bra det är för hur vi på det sättet dämpar den här ångesten som vi har om vi blir avskurna. Om vi börjar ha fantasier om vad som pågår och inte kan vara i närheten och se det och den. Och ja. Jag tänker överhuvudtaget hela det här att vi inte förhåller oss till döden, att vi, det är faktiskt det enda som är sant, som du sa. Att vi är avskurna från det, det är ju ett ökat tryck på hela, alla människor som en kan vara i kontakt med det på ett realistiskt sätt. Mm. För att då börjar ju fantasin om vad kommer att hända när jag dör och vad kommer att... Och en sak som jag också har tänkt på, jag är ju ändå nu så gammal så att jag kan säga så här, ja men det är ju bara 10 år så, till så jag kommer att leva. Jag behöver inte skaffa det där nya, den här kommer hålla 10 år till. Mm. Alltså det, och jag ser hur det plågar omvärlden när jag är så frank. Alltså jag säger, jag ska inte ha någon ny bil även om den är gammal. Men min reparatör, han säger, du kommer kunna köra 5 år till. Och något längre än så ska jag ju inte köra någon bil. Och förhålla sig i så realistiskt till att det här är den tid som är kvar. Och jag kan ju dö imorgon också, men den inställningen har jag ju aldrig.
Nej.
Att ha fantasier eller aldrig tänka att man ska dö, det skapar ju otroligt mycket högre tryck på människan. I alla fall om man följer barnens synsätt att se på emotionella sammanhang.
Men jag tänker på det här med åldrande, och det är ju en av de här diskrimineringsgrunderna vi har i Sverige också, med att om man åldersdiskrimineras. Mm. Och då tänker jag på hur kulturer i olika länder skiljer. Mm. Jag menar, vi skulle aldrig kunna ha vargen statsminister som är i den ålder som Biden eller Trump är. Det finns inte på kartan. Så att det är ju olika länder har vi ju olika förhållningssätt till åldrande och äldre.
Jo.
Det ser jag ju också på de här killarna som kom från Afghanistan och som är nära i familjer. Hur de tar hand om. De har inte kommit ur det på något sätt, utan det har varit en del av överlevnaden.
Ja, verkligen. Det har varit en del av överlevnaden. Man har varit beroende av den nära emotionella, även de äldre.
Mm.
Just det. Det har vi ju inte i Sverige på samma sätt alls.
Inte den här ömsesidiga beroendet. Som äldre ska man klara sig på sin pension. Man ska inte behöva få pengar av sina barn, och barn ska också klara sig när de har kommit till en viss ålder. Mm. Så att vi har ju ett privilegium på sätt och vis när det gäller våra förutsättningar materiellt, men det är ju också emotionellt, får ju konsekvenser hur vi organiserar vårt samhälle.
Mm. Men därför, jag vill verkligen säga det är otroligt viktigt att man har en emotionell kontakt med generationerna efter, men också omvänt att de har förmåga att hålla kvar kontakten, för det finns så många exempel på det, hur man i forskning ser att händer det någonting mormor eller morfar eller någon på den generationsnivån, hur det ökar trycket så markant på generationerna efter, blir kraftiga störningar i livet om man inte har varit i kontakt emotionellt. Så det är, hur distanserade vi än är geografiskt och vad det nu handlar om, så, och att vi är självförsörjande och alltihop det här när vi är äldre, så är vi fortfarande så otroligt starkt beroende av minst 3 generationer.
Mm.
Jag vill verkligen understryka det.
Och jag vill ta upp en annan dimension. För nu har vi pratat om den naturliga döden med åldrande eller sjukdomar och så. Och hur viktigt det är att förstå och vara nära. Och så finns ju det som man har jättesvårt att förstå. Det ena är ju om någon plötsligt tas av daga. Överhuvudtaget ett självmord är så otroligt tufft för en. Det spiller ner i flera generationer. Men jag tänker att jag ska ta ett annat exempel som är väl rikskänt. Och det var en man i min hemby, Latipar, som dog. De hittade han sittandes framför köksbänken. Och det blev ingen riktig utredning av det här. Och då är det så att några av de anhöriga misstänkt att han faktiskt har blivit tagen av dagen. Alltså att han har blivit dödad. Det här har ju resulterat i mycket tidningsartiklar där de tycker att det har varit dåliga utredningar. Den här karen heter Bengt Jäger. Jag tror att det finns poddar om det här. Och oavsett hur han dog, så att inte omständigheterna blir klarlagd kommer ju att skapa sår och stress och bekymmer i flera generationer.
Ja.
Stress. För det här är ju ett ouppklarat mordfall tycker några. Och man kan också få en upplevelse av att polisen märker att de inte vill gå in i det där.
Mm.
Det blev liksom för sent allting innan man kunde göra någonting.
Mm.
Och jag tänker att ja, de här olyckorna, de här dråpen, de här bränderna när folk brinner in och det är någon som anlagt dem och så vidare. Det är ju, skapar ju en otrolig smärta hos dels de som är levande och anhöriga då, men också i flera generationer kom det här vara någonting som vi har ångest som vi för.
Ja, och det är ju det här att det blir inget ordentligt avslut. Nej. Man vet inte ordentligt fakta kring vad det är som har hänt den här personen.
Och jag har ju förstått när jag blir äldre, vits med de här ritualerna förstås kring begravningar och allt, med att det är liksom ett sätt att göra avslut. Men här spelar det ju ingen roll. När du inte får en klarlagd om ett dödsfall var...
Nej, precis.
Av någons uppsåt eller om det var naturligt. Då, och särskilt ju mer misstankar det blir, det här kommer att vara jättetufft.
Ja, verkligen. Begravningen nu var här i torsdags. Det var en annan sak som också jag tog med mig verkligen och gärna berättar. Det gick så hastigt. Hon fick diagnosen och efter 3 månader dog hon. Och det var ju en svår cancer. Men jag hade pratat om en annan nära kollega till henne och hon visste inte heller annat än precis det här som jag nu sa, va? Att det var. Men då var det så otroligt fint att en av döttrarna kom i slutet av samlingen vi hade och sa, jag skulle gärna vilja berätta vad det var som var anledningen till att hon dog och hur det gick till. För jag förstår att det är väldigt många som ingenting vet. Och så berättade hon sakligt om det här.
Mm.
Hur lång tid, allt det här som, och det var jag blev så glad när jag hörde det där, för jag har ju fantiserat så mycket kring vad är det som gör att hon är borta efter 3 månader.
Mm.
Jo. Så det vill jag verkligen ta vidare, och det tar jag med mig också själv, att man är noga med vara även där, alltså förhålla sig till fakta och ge det till de människor som blir kvar efteråt, att det hjälper i alla fall.
Ja.
Även om det är så svårt som det du berättar om det här, att alltså även tar upp sakligt det som har skett, va?
Ja. Och vi har ju en annan sånt här trauma där Vilhelmina och även Latiper blev drabbade. Det var ju Estonia.
Ja.
Och då tänker jag på det här kulturella skillnader. Jag minns precis den dagen, för jag får på dagis och skulle lämna mina barn då. Förskolan ska jag väl säga. Och då kom hon som jobbar i kök och sa att jag tror att Åsa är med på båten här. Och jag hade ju inte hört någonting. Och det var ju mycket riktigt så att den här kvinnan Åsa som var lärare på en skola också här i Vilhelmina. Hon försvann ju i djupet då.
Ja, ja, ja.
Och då blev ju först blev det sagt att båten skulle upp.
Ja.
Och sen blev det så att den inte ska upp då. Och jag menar, här har vi också 2 olika kulturer. En sjömansgrav är säkert mer naturligt för de som bor nära havet än vad det är för de som bor i inlandet. Och det här blev ju dramatiskt. Det var ju flera gymnasieungdomar från Vilhelmina, jag tror det var 5 eller 6 som for i djupet som aldrig kom tillbaka heller.
Oj, var det så?
Ja, och det här påverkar ju inte, alltså familjerna förstås, och det var ju krisgrupper och det blev liksom bra hanterat så gott det nu gick.
Ja.
De har fått mycket bekräftelse, de som höll i de här minnesstunder och även krishantering och så vidare. Men det påverkade ju också en hel gymnasieskola länge.
Ja, men oj, 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 verkligen. Ja. Det räcker ju med att in. Vet du att efter det där hände, då var jag i sydöstra Estland och arbetade i ett SIDA-projekt. Och när jag var ute där och promenerade, och då såg jag hur... Det kom folk med blommor, nejlikor i handen. Och när vi då träffades igen nästa dag, då frågade jag, vad är det som har hänt? Det är så många människor som går omkring med blommor. Vad är det som har hänt? Och då hade ju den här kommundelen, det kallas ju inte kommun då där i Estland, men i alla fall, hade tappat nästan hela sin politiska ledning.
Oj, oj, oj.
Åt den här. Och det var ju ett tag sedan, så det var ju inte att det var precis då, va? Men man fortsätter att hedra dem genom att lägga blommor då på något ställe som kommunhus eller vad det då är. Och det var liksom gamla kvinnor och det var alla möjliga typer av människor var på de här nejlikorna. Så jag riktigt reagerade på det när jag såg det. Och då tänker jag, det är ju också en sån kulturell skillnad. Hur man hade en kollektiv sorg som man ändå försökte hantera på något sätt i det.
Mm.
Ja, det var ju så otroligt svårt för den här delen.
Men det här är också ett exempel på hur jobbigt det blir när det inte blir klarlagt. För jag menar, det har ju varit filmer om osäkerhet om det här, om hur olyckan gick till. Och en del kanske konspirationsteorier, vad vet jag. Men bara att det är en diskussion om det var en tillfällighet eller om det var stormen eller om det var någonting annat, bär ju de med sig.
Jag har tänkt så många år. Det senaste nu har ju varit under sommaren och hösten kring Estonia.
Ja.
Så får se då om det är det sista.
Mm.
Jag tänker det du säger precis. Tänk de här anhöriga som har blivit kvar. Och de har hoppats att få en slutlig förklaring till vad som egentligen hände. Och andra kanske har klarat av att säga, men de är borta och då får vi ta det så.
Ja, och alla eventualiteter. Jag menar... Ja. På den där båten, vissa skulle ha en biljett och for inte. Och alla de här sakerna som sen skapar en hel massa tankar.
Ja, en annan sak som jag kommer på. Vi hade ju den här svåra Råneälvsolyckan. Ja. Vårfloden här, där den här delen av Råneälven blev så enormt vattenfylld med såna enorma krafter i forsarna. Som aldrig hade nästan varit förut. Och, och då hade de redan bokat att de skulle göra de här forsfärderna. Och det slutade med total tragedi. Det var ju 6 människor som omkom.
Mm.
Och min son skulle ju ha varit med på den. Men av någon anledning kom han i bråk med den ena av dem som skulle vara på båten. Så han bestämde sig för att hoppa av och åkte istället till en kusin i Skellefteå. Och det visste jag ju ingenting om. Men i alla fall, jag fick ju veta. Men jag skulle säga hur han tappade ju sina kamrater. Och han tappade en otroligt viktig typ mentor som var alltså 20 år äldre än honom. Och det var så intressant. Han var ju helt förkrossad och hur han tog tag i det genom att han ville absolut se honom. Och han skulle ju först inte få komma till sjukhuset och se den här mannen som hade varit så viktig för honom. Men till slut gjorde han ju ändå det och hur viktigt det var för honom och hur han ändå kunde då lägga, han kunde, ja men det är sant.
Mm.
Det är sant och han är död.
Ja.
Jag stötte honom verkligen i det, men jag kunde inte göra något annat.
Ja, de här avsluten är viktigt.
Ja, just det.
Och också att man vågar prata om döden
i
ett ganska avskuret samhälle. Det är också viktigt.
Och viktigt att klara man av att göra det så lättar man långsiktigt på trycket på de nära anhöriga.
Mm.
De nära anhöriga lär sig också förhålla sig till det. Mina barnbarn får lov att lära sig förhålla sig till att nu kommer hon nog inte finnas här mer än kanske 10 år. Och då finns det en förberedelse på det.
Mm. Nu har vi pratat om döden och sjukdomar och hur vi ska hantera det. Om vi ska koka ner de viktigaste slutsatserna, vilka ska de vara?
Ja, jag tänker, det är ju det precis som Mary Bowen också alltid kommer till. Det är ju dels kontakt med verkligheten. Alltså förhålla sig till det som faktiskt är.
Men jag tänker också det här med öppenhet. I något av de här avsnitt som har varit så berättar jag om en kvinna som hennes pappa hade tagit liv av sig. Och hur hon aldrig har kunnat prata med dig med sina barn. Och så stod hon och ritade upp det här genogrammet och de kom in och... Så frågade hon, ser ni vad jag gör? Jo, du håller på att rita upp. Vet ni vad som hände med min pappa? Och de ser alldeles skräckslagen ut och sa, nej men vi vet att det är något hemskt. Och då berättade hon att, ja du vet, han får ner i källaren och hängde sig.
Ja, just det.
Och hon berättade om det där sen vid ett större sammankomst. Att det hade varit som befrielse för henne. Och hon förstod också hur viktigt det har varit för hennes barn.
Ja, det är ju det, verkligen. Jag håller verkligen med om det. Öppenheten är det som är så viktigt. Och en annan sak, jag kanske inte har varit inne på det, men det är ju inte döden i sig som jag, i alla fall för mig är det inte. Jag vet ju att jag ska dö, punkt. Men så det är inte skrämmande. Det som har varit tidigare och gjort mig väldigt orolig, det är ju om jag skulle vara sjuk och ha mycket smärta. Och det är inte döden i sig som är det skrämmande för mig och kanske för många andra, utan det är ju mer vad det som är före döden. Är det svår sjukdom eller så, va?
Men det är väl också det här att acceptera åldrandet och döden på något sätt. En av våra gemensamma bekanta, Solveig, hon blev ju väldigt sjuk. Och hon var ju så otroligt intresserad av hur hennes död skulle gå till. För hon fick en muskelsjukdom och då frågade hon läkarna, hur kommer jag dö? Kommer det vara lungorna som kollapsar eller hjärtat som brist? Och hon sa, de ville ju nästan inte säga. De tyckte, hon såg ju på dem att de tyckte det var ganska äckliga frågor hon ställde. Men hon var ju genuint intresserad och hon var också så trygg att det fanns ett annat liv. Så hon tyckte det var spännande att dö. Alltså hon ville ju inte dö, för hon ville ju se sina barnbarn och allt vad det var. Men hon tyckte också att det var spännande. Nu skulle hon äntligen få veta vad som hände på andra sidan. Vilka föreställningar vi har med oss, och även om de är religiöst eller på något sätt troende, har ju förstås också betydelse hur vi hanterar död.
Och ja, det är jättestort, och vi har ju inte varit inne på det, för att jag själv är ju ateist, så jag har svårt att närma mig det. Det får andra prata om. För mig är döden döden, och sen det är livet före jag pratar om.
Ja, och det är väl ganska bra att vi lever här och nu. Oavsett om vi har fler liv så är det väl viktigt.
Nej, och sen min mamma var ju troende och hon var ju helt inställd på det. Att döden var inte slutet.
Nej. Men öppenhet, att vi accepterar och att vi får också göra avslut i form av ritualer, men också att vi får fakta. Det är väl det viktiga egentligen som vi har pratat om.
Ja, det tycker jag, absolut.
I och med det ska vi väl runda av då och hoppas att ni som lyssnar skickar in förslag på teman som vi kan prata om. Vi har fått några och vi är jättetacksamma för det. Men fler är önskvärt, och skicka dem då ändra via Facebook-sidan Bauenpodden eller våra hemsidor kerstinsofia.se eller bauenmedines.se. Ska vi säga något mer?
Nej, men jag tycker det passar att vi avslutar nu.
Ja, då säger vi bara hej då.
Ja, tack och hej.